Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hjärtligt välkomna till Leksätt Sport. Vad kul att vara här. Men du vill inte ha öl, Mats, när jag erbjuder dig?
Nej, jag vill inte ha det. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt.
Ja, men du har bilen kanske.
Till mitt försvar.
Man ska inte vrida micken mot dig. Så att den...
Alltså, bil är ju inget försvar överhuvudtaget. Men jag vet,
nej, för Olle.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Jag skriver teoriprov imorgon.
Det är otroligt.
Mm. Jag klarar att köra bil, men jag klarar aldrig teoriprovet.
Alltså jag känner nu när jag inte kan åka Voi ordentligt. Alltså bara på
jag
den
bara säger, Jesper, han ser, alltså hela hans vänsterarm nu, han har en t-shirt på sig idag. Det ser ut som något som Göran Högost hade på sig, hans första skydd. man vill ju slå Jesper på armen. Jag förstår inte varför man vill det när du har de där skydden.
Alltså jag ser också lite ut som en stormtrooper den här. Det är alltså en kritvit ortos, ja, som går över hela armen. Ja. Men ser inte också lite sex ut?
Nej, det gör den inte. Men en kul sak också. Vår bil som jag berättade om, vår Saab, den har visats nu att den är helt oduglig.
Inte helt oväntat.
Nej, men den kostar bara 23 000. Ja. Vi tyckte det var ett kap. Mm. Den går ju snabbt, 250 hästar sådär. Men så visar det sig att den startar ju inte. Varannan gång startar den inte. Och då har vi fått sån startgas. Så då måste man vara två stycken och då öppna en motorhuven och så är det något rör som man sprutar in, så här, så att jätteantändlig gas, och då går den igång. Men så kan man ju liksom inte ha det. Och så tittar jag nu, antal ägare, och det är 13 ägare före, varav 5 de senaste 1,5 åren. Det säger ju någonting om
bilen. Varav 8 är gängkriminella.
Ja, säkert. Så en annan sak apropå bil, så jag var på Hammarby mot Västerås precis. Den slutade bara för en timme sen. Och när jag kommer in till andra halvlek kände jag mobilen är borta. Och den kallsvetten kände ficka. Det brukar ligga någon ficka. Mm. Finns inte någon ficka. Går till platsen där jag satt, borta. Sista chansen går upp då där vi satt och drack bärs. Där ligger den halkat ur bakfickan, alltså vid ett hörn. Men förstå, om man blir av med mobilen, man är ju helt hjälplös. Hur skulle jag komma hit? SL-kortet?
Är det en klen tröst då om mobilen är definitivt borta att Hammarby vinner?
Det är också moment 22. Hur gör man för att få tillbaka alla grejer utan mobiltelefon?
Det är ju helt hopp. Alltså
men säg så här också. Jag blev också gladare för att hitta den än jag blev ledsen för att ta bort den. Så det är sammantaget bara plus. Alltså. Vet du vad jag gjort idag förresten? Jag har varit gäst i Mats Strandbergs vänners podd, Sporthuset.
Åh, oh, vad kul!
Och vi pratade lite i Ludmilla, men vi pratade också Mats Strandberg.
Usch då.
Men så framförallt så skulle vi ranka dina bästa kommentatorsinsatser. Okay. Jag tycker ju att det är när JO tog OS-guldet 92, där du kommenterar alltså vackrare än själva matchbollen. Vilken känsla, vilket språk.
Ja, men ska vi lyssna alltså?
Ja, jag tycker vi är det.
Gastiel servar över 23 lika i tredje set alltså. Gastiel servar, där kommer serven. Valder forehand. Gastiel forehand får av Valder. Och Gastiel backar forehand av Valder igen. Och en forehand av Valder igen. Och kontra Gastiel och Valder. Jag vinner bollen! 24-23 för Valder. Vilket oerhört boll, hörru.
Ja, fantastiskt. Det är svårt att finna ord, men det är världspingis, är det bara. Det är bara konstaterat.
Sverige har alltså sin tredje match på att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet, 24-23. Tredje matchbollen för Valder, 10-21-18, 24-23. Och Valder alltså vid serven. Nu servar Jan-Ove, där kommer serven in. Backen av Gatien, får ett av Valder. Oj! Missar Gatien! Och Valder vinner olympisk guld! Han vinner med 25-23, alltså i tredje set. Och Sverige tar sitt första olympiska guld!
Alltså Mats, du är ju så bra här så att det är löjligt.
Det är helt otroligt alltså.
Det är löjligt.
Att du hinner, du är lika snabb som pingisbollarna.
Nej, du är ju snabbare, du är ju före pingisbollarna. Ja. Det är som att pingisbollarna hör Mats röst.
Ja, det är det. Och det här är bra mycket mer spännande än att se på TV.
Ja, det är ju så bra så att det är löjligt. Men ja, också att är Jörgen
Persson... Tänk att vi får sitta med Mats.
Det är men är Jörgen Persson bisittare?
Ja, han åkte ju lite tidigare.
Ja, men då, varför gjorde man så på den tiden? För att, det skulle ja, man aldrig gjort idag. Idag hade det varit förutbestämda.
Om jag får gissa, nu sa du om Mats pratar själv. Om jag får gissa, så Jörgen lyckades ju aldrig i OS. Han lyckades däremot i VM.
Han var dålig.
Men han åkte ju då, så då, han fanns ja, till hans, eller?
Han var ju en hit som kommentator. Alltså Uno Hedin kunde inte åka så långt under Barcelona. Varken tåg eller flyg. Han vågade inte flyga heller. Så att bil till Barcelona var för långt tyckte Uno. Så vi hade ingen bisittare. Då kom ju han in.
Ja, det var kul också apropå Uno. De nämnde också att sanningshalten i din anekdot ibland kan vara lite sådär. De nämnde också att du hade sagt att Uno Hedin var ekochef i en dag. Så hade de kollat upp det. Det stämde ju inte alls. Han är inte varit ekochef.
Det är klart det inte stämde.
Men tog ni upp den som jag berättade för dig om hororna?
Ja, nej, det tog vi inte. Vi tog upp två historier. Dels när du berättade om Bengt Grive och Systembolaget. Mm. Vi kan lyssna på den som det lät i Exit Sport för många, många avsnitt sen.
Sen på måndag morgon så skulle tåget gå 9.01 ifrån Skövde central. Och då tänkte Grive och Stig då att vi måste ju försöka köpa ut lite grann på systemet då. Men 9.01, det blir tufft med tiden. Så att de öppnar ju 9.
Jaha,
så att han provsprang Grive på söndagkvällen den där sträckan då, för att kolla hur lång tid det tog. 40-50 sekunder tog det tydligen. Och hur det var så hängde han ju utanför systemet i god tid, Ben Grive då i alla fall. Och en oskyldig kassörska då på Systembolaget i Skövde såg en kille stå liksom med näsan tryckt emot glaset där och ville in då. Sen var det klockan 9 och hon öppnade inte direkt, så att han stod ju med fäktande armar och fäktande ben där utanför. Och hon tyckte, vad var det för en alki som ska in och som är så törstig då i alla fall. Men han kom in i alla fall, tog sitt helrör och började springa genom stadsparken då upp till centralen där Stig Hjelmqvist stod. Alltså jätteskraj då, att Bengt inte skulle hinna då. Inte för Bengts skull, men för spritens skull. Och sen kom Bengt rusande då i alla fall. Och då var det en dam tydligen skulle på det där tåget när det stod inne på centralen då i alla fall. Stig Hjelmqvist motade tillbaka damen då, tillbaka på perrongen för att Bengt skulle hinna fram med sitt helrör i tid i alla fall. Och Bengt sprang ju, var ganska svettig då i alla fall. Och Stinsen undrar ju liksom, vad får inte damen kliva på för? Så han gick ju bort då till den här vagnen då i alla fall och gav då Stig Hjelmqvist en riktig reprimand. Men då hann Bengt Grive då upp på tåget med spriten då i alla fall. Och hur det nu var så stod den sig ner, han och Hjelmqvist då mådde prima då. Börja kanske dricka före Hallsberg definitivt.
0, men när de passerade
Södertälje så var båda gubbarna i jättefin form.
Och vad hände med kärringen? Hon stod kvar en dag? Eller?
Hon fick en chock.
Men det också,
de var mycket glada. Och Lasse Granqvist, han sa så här: jag har jobbat med Mats i många, många år. De här anekdoterna har jag aldrig hört. Tänk vad jag har missat.
Vi ska träffas den 3 maj.
Ja, berätta, ni träffas ofta och fikar.
3 maj och sådär. Men Lasse är så, han snackar så in i Norden mycket, så att det är svårt att få utrymme för en så lång historia som är Grive. Att han ska sitta tyst, Lasse, så länge. Omöjligt.
Ja, men vi kan väl lyssna lite bara, för de som inte har hört då, när Hyland gjorde Montes Sumas hem, OS 68.
Det var en transport med våran radiobil i Mexico City på OS, och Hyland var ju chef på den tiden. Och han var ju skitnödig då. Och Montezumas hämnd hette det ju, de här bakterierna som förekom där. Så att han kunde inte hålla tillbaka skitande, så att kassongerna fylldes för rasande fart. Så att han kunde inte sitta i de där grejerna, inte i bilen och sen inte på läktaren som kommentator heller, utan han slängde in sina fulla kalsonger med skit då i bakluckan. Och de glömdes där i bakluckan. Efter ett par dagar så öppnade Lars-Gunnar Björklund bakluckan. Och så mycket flugor har nog aldrig skådats i Mexiko som i den bakluckan. Det var alltså svart med flugor som trivdes något fruktansvärt bra. Så att Björklund slängde igen luckan igen.
Tackas Björklund.
Men att har han ingen skam i kroppen, eller hade han inte det, Hyland?
Ja, det var inte mycket att välja på.
Nej, men han kunde ta bort kalsongerna efter sig kanske.
Ja, sen satt han ju då, kommer jag ihåg, i fortsättningsvis då på arenan där han sprang ner mellan loppen som han refererade i OS. Så sprang han ner till arenan och då kunde man inte stänga dörren till själva dasset där. Så att han satt alltså och petade med sin högra fot när folk öppnade och tittade på den sittande skitande hylan där. Och så där. Så att, men,
det är skitande hylan.
Det tog tid. Det ena anfallet efter det andra kom, så han sittande ganska länge. Och missade kanske ett och annat försökshit i OS av den
ordningen. Vågade
de prata med Lennart om det här? Eller var det så att han var så stor som man inte vågade ta upp det? Var det bara att man pratade bakom ryggen på honom?
Ingen vågade nog ta upp det här. Ingen vågade säga något negativt till honom överhuvudtaget om sitt leven eller vad han gjorde i jobbet eller någonting sånt där, eller privat. Då fick man då stå sitt eget mycket dyra kast i så fall. Alla hade ju dåliga magar då och då. Och Hyland hade dålig mage vid ett fel tillfälle på väg till en arena där det var ont om tid.
Mats, innan du gör någonting, han var ju rasande på den stackars chauffören som hette vad då?
Fangio.
Ja.
Alltså, Fangio hade ett utseende som retade Hyland till vansinne. Från minut ett faktiskt. Och det gjorde inte saken bättre när han då lyckades sinka resan till arenan så länge så att Hyland inte hann liksom gå på toaletten innan, utan sitta i bilen och skita på sig och sådär. Så att,
du har berättat så mycket roliga historier i den här podden. Så att det var, för du pratade med mig i morse, Olle. Eller om det var igår morse. Och jag hade svårt att välja vilka jag tyckte var roligast. Men jag tror ändå att de här två är roligast.
Ja.
Men det är också, förutom det så är det ju väldigt kul. Jag träffade Jens Tholgraven här. För
en gammal kollega med Mats.
En gammal kollega med Mats och även med dig, Olle, och kompisen länge och kom med mig också. Och du har ju sagt, Olle, att det var Jens Tholgraven som var i hissen med Peppe Eng.
Ja, det har jag gjort.
Under i Svetsia.
Ja.
Det visar att det inget av det stämmer.
Nej, utan, vad var det då?
Nej, det var någon som hette Singel Eriksson på Expressen.
Honom, han är en bekant person faktiskt. Han är numera avliden. Men,
ja, kan det vara Bosse Berglund också?
Nej, det var nog kanske TV4 att Bosse Berglund eller Singel Eriksson.
Ja, men jag tror att det var båda, Mats. Och någon av dem gjorde någonting.
Ja, men för Bosse och Peppe Eng, de hade ju prostituerade i bastun varje kväll i alla fall.
Ja, det var väl någonting sånt. Ja. Men Bosse Berglund i alla fall var nog den som, det var Singel eller Bosse Berglund som hade då en kvinna varje kväll. Och då sa då Bosse Berglund eller Singel i hissen på morgonen så här: jaha, vad är det här för något? Vad är det här för köpeflicka? Vad är det för hora idag då? Och så tog det lite stund och så sa Bosse Berglund eller Singel: nej, det är min fru faktiskt.
Så det var inte Peppe Eng alltså?
Nej, det var verkligen Peppe Eng eller Jens Tholgraven. Och jag visste att du la till Jens Tholgraven, men jag visste inte att det var Peppe Eng. Men det är ju mycket roligare att det är Peppe Eng som har gjort det här, ja, med den här guldtanden och flin, ja, och allting.
Peppe var ju fantastisk på att hitta lösningar på tjejer när han var utomlands. Det, hans prio 1 var ju att hitta en tjej ganska snabbt. Alltså jobbet var ju kanske prio 3 och sånt där. Och när Peppe då skulle vid OS i Seoul, sommar-OS, då var det så att Peppe skulle ha tag på en tjej ganska snabbt när han kom då till OS då. Och då stack han in bakom kulisserna, kommer jag ihåg, när chefen sa till honom att förbered det här jobbet nu, Peppe, det är viktigt, och det gör några intervjuer och det innan allting kommer igång och så vidare. Men då raggade han på tjejer istället, och då fick han av en händelse höra snacket, att tjejerna snackade med varandra och med någon potentat där på engelska, att vi ska presentera det här med att det blir två olika år, OS vinter och sommar, alltså från 92 då och 94 och sådär. Så att den nyheten snappade han upp då omedvetet och lyckades i förbifarten bara nämna det för chefen Pelle Josefsson då, och han stod ju på alla tår då, Pelle, det är ju en världsnyhet vi har framför alla andra och det. Vilket Peppe inte hade förstått eller snappat upp överhuvudtaget. Så att omedvetet, tack vare jakt på tjejer, hitta en världsnyhet.
Det är otroligt. Och i den här, hon som var, Ludmilla var ju bromsare i bobben. Den som var satt längst fram var Karin Olsson.
Är det värst att vara, nej.
Bromsaren är värst, för den sitter alltså. Ludmilla hade värst.
Alltså vid en krasch, tänker jag.
Ja, för de sitter alltså ner med huvudet och ser ingenting och bara sitter och är bara rädda för om det ska smälla. Men då i alla fall så, hon var ju under Johan Engqvist var ju den som bestämde med hård hand. Mm. Och hon fick frågan om att tävla i stadskampen för Helsingborg mot Malmö, Karin Olsson. Och stadskampen var det här där också, säger att Peppe Eng hade ju, det sägs att han hade minst en kvinna i varje stad efter år, de här
lite som han, det var pratat för han i Värmlands rall,
ja, aldrig, Janne Svanlund,
som hade, men det var ju en kvinna i varje by,
varje by, ja.
Och även han Olle Jönsson, som också skaffat en kvinna i varje...
Trummisen och sångaren.
Ja, som har skaffat en kvinna i varje stad mindre än Norrköping.
Ja, just det. Men i alla fall, då i alla fall så sa Johan Engqvist, du får inte vara med i stadskampen för det är risk att du skadar dig. Och då tänkte hon, nej, jag tänker ändå vara med i stadskampen. Så var hon med. Då fick hon böta 10 000 kronor, vilket var en tredjedel av hennes månadslön.
Nej, var hon då någonstans? Vilket lag var hon med då?
Hon var med i Helsingborg.
Är med i Helsingborg. Var det eller?
Det var ju inte skånska du pratade nu.
Nej, men hon är väl inte från Skåne?
Du fick det här med Ludmilla. Karin Olsson var så den som
jaha,
var hon som,
gud,
hon som satt före Ludmilla.
Jag tänkte att hon var med i Helsingborg.
Nej.
Men vad då? Skulle hon, Karin Olsson var bromsad, skulle hon vara med i statskampen?
Hon var med i statskampen, ja.
Det var ändå ganska kända namn i statskampen.
Ja, jag kan inte hjälpa att hon var med i statskampen.
Ja, men dålig,
ska jag ljuga?
Det är dålig casting av fyra, tänker jag.
Men Peppe Eng...
Staffan Ling var ju med också.
Peppe Eng, han var ju så stor på den tiden så att han berättade att han... Så att jag har inte tid att vara med i statskampen då som någon överhuvud där och så vidare på den tiden. Men då sa TV4 att vi chartar ett plan och kör dig dit så att du hinner komma dit med din storhet och förgylla tillställningen, Peppe. Den här gången och det. Så de gjorde allt de kunde för Peppe Eng.
Så mellan alla kvinnoaffärer och inspelningar så var det flygplan som servade Peppe Eng.
Fantastiskt. Vilken lyxtillvaro liksom. Ja, först detta och så alla tjejer på det då. Man blir avundsjuk.
Ja, men jag tror också att en av danseskorna, alltså dansöserna, var alltså Dilma Demirbags syster.
Ett program på ZTV på 90-talet satt jag bredvid henne. Jag har aldrig suttit bredvid en människa som luktar så mycket svett.
Men gud vad äckligt. Nej, hon heter Di, heter hon.
Ja, just det.
Hon heter Di Demirbag. Och Staffan Ling blev ju i princip attackerad av Di då. Under det här...
Gud vad svett det måste ha luktat.
Ja, det var jätteäckligt för Polen. Men det tyckte de inte Staffan Ling. För han luktade nog lika mycket svett. Men Staffan Ling var ju en programledare. Och då så kom hon liksom bakom och twerkade. Så här, upp och ner med röven mot Staffan Ling.
Oh, vad härligt.
Och... Och Staffan Ling blev nog lite perplex.
Men perplex är ett vackert ord.
Ja, det är det verkligen. Men jag tror att det gick över ganska snabbt. Så att Staffan Ling blir ju helt till sig efter ett tag. Och står ju liksom... Och liksom
och hjälper till, ja.
Ja, lite så. Och formar då Dis bakdel som en degklump. Och det här blev ju ett ramaskri. Alltså 98 var det här. Och idag hade...
Ja, hon dansade med E-Type, det kanske du sa.
Precis, det var E-Type danska. Och det var ju hemskt att Nana Hedin, som var liksom hon som sjöng och allting, som den här bra sångerskan, hon fick aldrig vara med för hon var för tjock. Men då fick ju Di vara med istället. Men hade det varit idag med Staffan Ling så hade Staffan Ling varit jättecancelled förmodligen. Mm. Hörrni, vi måste snacka lite sport.
Men hon luktar svett.
Ja, det är möjligt. Det kan jag säga så här att jag bytte min ortos idag. Den här ställningen jag har på armen.
Därför att
det är den absolut värsta svettlukt
och
dör
jag
någonsin känt.
Tänk Göran Högoster som alltid hade sån där.
Nej, men alltså, det här är något...
Ja,
det
har inga vänner heller.
Nej, precis.
Ja, men... Stolparna kanske.
Ja, precis.
Ja, jag får ju lufta den här nu. Och jag fick ju lufta den. Och så tänkte jag, nu ska jag lufta ortosen. Och, alltså, och den odören. Ni vet de här uteliggarna som bor utanför Tony and Guy nere vid Slussen. De hade tyckt att det var äckligt. Så att det var vidrigt.
Du berättade för mig en gång, Jesper, att du i hemlighet så tycker du att dina mökar luktar ganska gott. Så att när du pruttar under täcket så luktar du lite själv.
Vet du vad? Det har jag aldrig sagt.
Det har du sagt, visst.
Det har jag aldrig sagt.
Det har du sagt.
Du
och det tyckte jag var jättesjukt.
Vet du vad du har hört därifrån? Du har hört det här från Fredrik Wikingsson. Och det är inte jag som har sagt det. Och nu ska vi gå vidare. Vi måste snacka lite sport också.
Ja, det är sportpodd.
Mats, kan inte du, för du har ju tre
lappar. Mats har med sig tre lappar idag.
Och vad är det för lappar med dig?
Och det är ännu fulare än vanligt.
Med tanke på den höga nivå vi haft här i inledningen av programmet så vet jag inte om det platsar de här sakerna.
Kör
kanske.
Nu,
nej, jag tror inte det. Jag har en game hockey-VM här som i stundar. 10 maj börjar hockey-VM i Prag och Ostrava. Jo, alltså det är hockey, men ofta mörkare när han om hockey-VM, och som jag inte förstår riktigt där. De måste försäkra spelarna, de dyra spelarna, det är krav från NHL att göra det, och det kostar väldigt stora pengar. I fjol då så kom inte William Nylander med för att pengarna räckte inte förbundet av allt att döma att försäkra honom och en stjärnspelare till. Så att då förlorade vi några stora stjärnor på det sättet att Håkesborg inte hade råd riktigt.
Men mörkar de verkligen det?
William Nylander, det var ett jättestort frågetecken förra året. Varför var han inte med i hockey-VM överhuvudtaget? Så att jag funderade det. Och nu kommer årets VM här i Prag och Ostrava. Och vi har ju två stora stjärnor klara. Erik Karlsson och Rasmus Dahlin. Har de då redan fyllt kvoten av försäkringspengar? För de måste ha kostat väldigt mycket att försäkra dessa enorma stjärnor i NHL. Så att har vi råd med ytterligare stjärnor? Det är en sak som förbundet aldrig svarar på, tycker jag. De där penningafrågorna av det.
Jag hörde en anekdot om Göran Persson. Ja. Att han har varit på någon sån här Bonnier... tillställning i Bonnierhuset. Alltså, jag vet inte vem av Bonnier som äger, men det kanske är något släkthus då. Och då hade de varit inne och kollat på det var en tavla, jag tror att det kanske var av Zorn. Och så var det en stor kvinna. Liksom,
frynt, ja, det är ofta stora bröst och stora häckar som är Zorn.
Liksom, och rätt rejäl får man säga.
En riktig dalakvinna antagligen.
Ja, precis, en dalkulla. Och då ställer sig Göran Persson och tittar på den tavlan och betraktar.
Han är jättekonstkunnig, han älskar konst.
Ja, precis. Men han uttryckte inte det i det här fallet, utan det han säger är att efter ett tag, han har stått jättelänge och tittat, att ja... Så här ser en del kvinnor ut. Och så sa han inget.
Nej, vi har försökt få med honom i kontrapunkt, kulturfrågan. Ja. Just för att han är så konstkunnig. För han har också sagt att han gillar programmet. Och skulle vara duktig. Så fick han frågan för två år sedan kanske. Men, och han svarade inte själv, men Anita svarade. Göran vågar inte. Han tror han tar det. Alltså, han är så här, han tittar på tv, då kan han allt.
Men du är väl tillbaka nu, eller hur?
Ja, men,
och det är bra, för kontrapunkt är... Förlåt, Mats, men kontrapunkt har tappat det. För att flera gånger när jag tittar på kontrapunkt och på spåret. Jag kan ingenting om kultur. Jag är jättedålig på kultur.
Du har kunnat ändå.
Jag har kunnat frågor i kontrapunkt för att de har haft samma frågor i spåret. Ja. Botero till exempel, den här kolumbianska eller vad det nu är, konstnären. Då har de bara plankat det.
Pinsamt.
Jag blir jätteförbannad på det.
Hon är redan när jag är tillbaka.
På, alltså, min sanning då som de har på SVT. Min sanning på SVT. Den som har sagt nej flest gånger att vara med där, det är Göran Persson. Som sen aldrig varit med överhuvudtaget.
Nej, intressant.
Men det är också väldigt kul tycker jag när han under ett par tillfällen när Maud Olofsson ska debattera med Göran Persson, att han helt sonika vänder sig om och tar en sväng om.
Såna härskartekniker.
Ja, och sen skyller han på...
Kommentera hennes vikt.
Ja, det har han gjort också. Ja. Men när han då har liksom vänt sig om när hon pratar, så har han efteråt sagt att nej, men vad säger han då så här? När man är i min ålder, man har ont i knäna. Ont i ryggen. Ja.
Men han är otrolig ändå. Det finns ju ingen politiker, mig veteligt i alla fall, som kan prata. Han pratar inför FNs generalförsamling utan manus framför sig. Och han stakas inte en enda gång. Inte ett enda hum, inte ett enda um.
Han är, alltså,
och det är otroligt.
Han är
sådana
fantastisk.
Politiker har vi inte idag.
Och det finns ingen, tror jag, när Sverige låg satt i skiten på 90-talet. Sverige var i princip på konkursens rand runt.
Ja, när han blev finansminister.
93-94 någonting. Mm. Och han blev finansminister.
Ja, det var ju Bildt som förstörde, enligt Persson alltså. Så var det Bildt-regeringen 91 som förstörde.
Ja, och det är inte säkert att det var så.
Nej, men, jag bara säger,
men han blev finansminister då, 95. Mm. Och Sverige låg ju jätteilla till. Han lyckades ju få väldigt förmånliga lån då från alltså Internationella valutafonden, från börser i eller Dow Jones, alltså alla de här liksom viktiga börserna i världen. Mm. Så att vi har nu mycket tacka Persson också.
Ja, men alltså jättemycket ska vi tacka Göran Persson för. Däremot var ju både Palme och Bildt förstörare. Speciellt Palme förstörde ju fruktansvärt mycket. Och sådär. Men även de karismatiska Bildt och Palme, de förstörde. Medan denne Persson byggde ju upp.
Men Palme får för mycket cred, eller? Alltså alltid.
Alltså...
Jag blir tokig
när jag säga. Jag minns när jag var liten och man såg när, alltså, valdebatterna 76. Mm. Det var jag för liten för att minnas, men jag sett i efterhand. Då var ju Palme var ju mycket, mycket skickligare än Torbjörn Fälldin. Oh, ja. Han utmanövrerade honom. Men tydligen så vann Fälldin ändå folkets gillande.
Men han var ju en översittare. Var mycket,
ja, precis. Det framstod som att Palme var en översittare.
Han var en översittare.
Liksom var underlägg.
Han var ju vidrig Palme.
Alltså, det minns jag hur väl som helst. Det var partiet om kärnkraften i Skandinavium.
Just det!
Inför inför 13 000 personer. Kanske inte så mycket, men nästan in till.
12 850.
Och, ja, precis så, precis så. Hur visste du det? Men så var det så här i alla fall. Det var ju så i alla fall att Fälldin var ju folkets man ifrån Ramvik. Alla identifieras med Fälldin som pratade så långsamt och ja, med sin snugga och alltihopa. Ja,
det var ju gummistövlar.
Ja, gummistövlar och, tifa, liksom. Och jordnära och ute i lagorn och mjölka och sådär. Medan Palme var ju verkligen illa sedd, beundrad naturligtvis för sin fantastiska intellektuella förmåga, men samtidigt inte alls älskad som Fälldin var.
Torbjörn Fälldin, alltså en sån man växt upp med när man var liten, såg på en gammal tjock tv. Och sen då helt plötsligt klipp till, men jag tar en sak emellan då. Jag hade en krönika i TV-sporten en gång om att Peter Forsberg ja, att han gjorde mycket reklam. Vad fan ska han reklam för när han tjänar så mycket pengar då? Då blev Peter Forsberg jättearg på mig, och jag var också på hans golfklubb Väckefjärden.
För han blev helt galen på Forsberg då.
Men just det här med Foppa angrepp du helt enkelt.
Ja, ja, angrepp och angrepp. Jag tyckte det var konstigt. Varför ska han göra reklam när han tjänar så mycket pengar? Och sen så lite hittade liksom skohornad in att den här Väckefjärdens golfklubb har högst green fee i alla klubbar norr om Stockholm. Så var det något mer sådär. Och så hade jag fel på någon detalj, att han hade gjort någon reklam där pengarna gick till mod och ungdomshockey, vilket jag inte visste. Så jag var lite snett ute i alla fall. Men i alla fall, då så träffade jag Peter Forsberg då under Mästarnas mästare, som jag jobbade med när han var med. Och han hade ju sagt att han aldrig mer skulle vara med i SVT, för han var så jävla förbannad på det här. Och sen sågs vi, och jag såg att han kände igen mig. Och då sa jag, hej, vi måste prata. Och så pratade vi. Och han var ju sur.
Foppa hade ju absolut inte behövt att bli så jävla sur. Vad fan är hans problem? Sluta. Alltså, han tjänar ju jättemycket pengar på skit. Alltså, så är det ju.
Ska vi klippa in hur det lät när han var...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag sa till SVTs reporter där, ni får gärna filma, men då kommer jag inte ut på isen. Det var ju samma producent, va, som gick med på visa det där igår kväll. Jag kan inte bara sitta och bli kapad totalt dagen innan, och så ska jag vara bästa kompis dagen efter. Det funkar liksom inte så, tycker jag i alla fall.
Så här, ni hör ju att Foppa är jättearg, men Foppa har också tjänat pengar på sånt som nästan ingen människa i hela världen kan tjäna pengar på, och kan göra reklam på det. Då kan man bara köpa det. Sluta vara så jävla förbannad. Ja, du skänker pengar till cancersjuka och ungdomshockey. Men du är också många miljardär. Lägg av, Foppa.
Visst, det är så. Men också en väldigt, väldigt trevlig man. Men hur som helst, då, ja. Så när vi pratade där så berättade jag som en liten anekdot. Att när jag jobbar på tv-program så hade jag fått nys om att innan Norge hittade olja, alltså nu snackar vi i slutet av 70-talet, så blev Torbjörn Fälldin, när han var statsminister, erbjuden att vara med och prospektera så att Sverige och Norge skulle dela lika. Fälldin fick alltså frågan från norska staten, vill Sverige vara med och satsa på eventuell norsk olja? Och i och med den stor succéhistorien som det blev när Norge blev så ett sånt tokrikt land tack vare all olja, så ringde jag till Torbjörn Fälldin för att kolla detta. Och då svarade Torbjörn Fälldins fru, som hette
Solveig.
Ja, hej Solveig. Ja, hej, Olle Palme heter jag. Ringer från Sveriges Television. Kan jag få prata med Torbjörn? Ja, ett ögonblick. Så kommer han. Ja, Torbjörn. Vad sa du till hette, sa du? Ja, Olle Palme heter jag. Olle Palme. Dig vill jag inte prata med.
Ola.
Jag? Jag bara, vad menar jag? Vem är jag? Han bara så här, du var dum mot Foppa.
Men
klick!
Men det jag tycker
förstå vad stort
det är. Men det jag tycker om, det är att du ringer till Solveig för att prata med Torbjörn. Du har alltså direkt telefonnummer till familjen i Ramvik där. Och så ett ögonblick. Och så hör du efter en stund att det kommer en kille knallande då till telefonen. Sånt gillar jag, den gamla tiden!
Gamla tiden, ja. Det är så otroligt.
Men ringde du upp igen då, hoppas jag att du gjorde?
Nej, det var ingen mening. Han ville inte prata med mig. Han var så förbannad. Mm. Och det här var ett par veckor efter den här då.
Jo, men om du hade ringt upp någon vecka så hade den kunnat lätt sig.
Men ändå, när jag berättade för Peter, han tyckte det var så jävla roligt. Och då var isen bruten och då var allt.
Jag förstår att Peter garvade åt det. Ja. Det höjde ju hans status något enormt.
Men är fotboll verkligen så helig som
jo,
du säger?
Han är...
För jag har hört annat nu.
Ja, men det är möjligt att det finns annat. Men jättetrevligt. En annan sak som var kul också. Jag överhörde ett samtal som han hade. När han nämnde ett telefonsamtal. När han nämnde Mekonomen. Så köpa något med Mekonomen. Och så la han på. Så bara, ska du köpa något med Mekonomen? Är bilen sönder? Vad är det för någonting? Han bara, nej, jag funderar på att köpa Mekonomen. Alltså hela skiten.
Han kan ju hjälpa dig kanske med den där skitsaven. Hörrni, innan vi gör någonting då, vi ska snacka lite mer om William Nylander. Men jag tänkte bara på det här vi pratade om med Göran Persson. Att han ska ändå, innan han får för mycket cred, för jag gillar också honom. Men han sålde också ut hela, om det var sjätte AP-fonden eller sjunde AP-fonden, för 320 miljarder. Finns inte krona kvar. Alltså, så att det är många pensionärer här i det landet som inte har fått en spänn på grund av honom.
Så han kanske är dyrast efter Maud Olofsson som vi sålde ut här Nuon. Världens sämsta statliga affär någonsin. Och hon går rakryggad. Folk spottar inte på henne på gatan efter detta.
Inte om det.
Alltså Vattenfall lär ha förlorat ungefär 70 miljarder. Ja. Sen skapar hon också katastrofen Postnord med Danmark. Maud Olofssons två grejer. Sug på dem.
Sug på dem.
Hon var värdelös. Men Matt, jag tänkte det här med William Nylander. För att det är intressant där tycker jag. För att det var ju snack om att då storbror Nylander tackade nej för att lillebror Nylander hade blivit petad i matcherna och fick inte spela
ordentligt.
Och att pappa styrde, Peter Nylander styrde då.
Alltså, nej, inte Peter. Peter Nylander spelade Brynäs. Mika Nylander.
Ja, förlåt.
Det är okej.
Det var inte så att han var tveksam till start därför att Alexander Nylander inte fick vara med från början. Så var det tydligen inte. Utan det lär ha varit någonting med pengar från förbundet.
Nej, men det spekuleras i alla fall. Ja. Men jag tror, men förbundet, nu Mats, bara liksom, det låter som att du likt Olle då skohornar lite här.
Ja, det gör
och drar slutsatser som kanske inte
riktigt... Med stolthet.
Och drar slutsatser
som kanske inte... Med största stolthet.
Och drar vissa slutsatser. För att de har väl alltid varit tydliga med att vissa har vi inte råd att försäkra, vissa har vi råd att försäkra. Mm. Och det har väl lite med klubbarna att göra och sådär. Ja, och skadehistorik och...
Jo visst. Man kan säga så här att Elias Pettersson och William Nylander och Mika Zibanejad, det är de tre de vill ha nu. Alltså riktiga spetsar som spetsar.
Ja, de är duktiga
verkligen. En ganska medioker trupp nu, förutom de här nämnda
Rasmus Dahlin och
Erik Karlsson. Förutom dem då så vill de spetsa upp med tre stjärnor. Men jag vet inte om de har råd med dem. Jag vet inte om det går olika uppfattningar på förbundet. Ska vi verkligen pröjsa så mycket pengar? Ska vi inte pröjsa så mycket pengar? Det vore kul att höra hur de resonerar på förbundet. Är det värt i VM att ytterligare förstärka truppen om det så att säga kostar så mycket pengar?
Vi ska gå vidare och vi ska prata om bröderna Ingebrigtsen. Henrik, Filip och Jakob Ingebrigtsen.
De heter väl Ingebrigtsen?
Men det är den yngre brorsan som inte är löpare som har blivit ansatt av fadern, var det inte så?
Nej.
Fel där också.
Utan...
ett fel av ett möjligt.
Nej, så här. Henrik, Filip och Jakob
Ingebrigtsen
då, som jag tror jag sa. Jag kan ha sagt fel. De är ju då friidrottsstjärnorna. Mm. De har ju anklagat pappa, alltså pappa tränare då, alltså Gert Ingebrigtsen, för misshandel och fysiskt
åverkan. Och Gert har då alltså tagit en ny adept till sig som då är nästan lika bra som bröderna på att springa nu, så att det är jättekänsligt.
Ja, det är väldigt känsligt. Och han är åtalad igen då, för det har varit flera turer kring det här. Han säger att jag har inte varit en bra pappa, men jag har inte begått med handlingarna. Och Martin Ingebrigtsen, som är en annan brorsa till de här, som inte
är... Hur många bröder kan det finnas?
De är väl, alltså det är typ 7 stycken. Det är jättemånga.
Det är som
Martin är en av de yngre.
Ja, det, så är det.
Ja, men det är som bröderna Skarsgård. Den äldste brorsan är ju, alltså, de är väl typ 8-9 stycken. Den äldste jobbar som läkare och alla var skådespelare. Sen är ju alla skådespelare.
Alltså den äldsta, han är ju precis 10 år från Mats och 10 från dig. Han är alltså 62. Nej då. Utan den här Martin Ingebrigtsen, som är en av bröderna, han har gått ut och tagit pappans parti.
Oväntat.
Att pappan har inte gjort någonting. Alltså Gert och Ingebrigtsen, som har varit tränare och såklart
pappa. Gud vad intressant. Och vilken infekterad familjekonflikt då. Fattar deras julmiddagar.
Ja, och det är en helt obegriplig konflikt tycker jag. För att de går... Eller kanske inte för att... Jag misstänker att det finns 2 eller kanske 3 mammor med i bilden. Och det kan ju vara olika från olika förhållanden, olika tidsepoker i den här hjärtliv.
Det är som Ricky Brors, han säger, jag tror att jag har barn med 11 olika kvinnor.
Det låter
11 tror jag.
Ja, men det låter också som ett helt obegripligt skryt, tycker jag, från Ricky Brors.
Jo, men det kan ha varit sant.
Ja, absolut. Men det jag tänker på så här, när jag pratar med min syrra om våra föräldrar, alltså min syster Josefin, och då pratar vi om Lena och Micke som mina föräldrar. Mm. Vi har ju ganska lika syn på mina föräldrar. Vad de har för liksom, ja, men brister och vad de är bra på. Alltså allt det där. Men i det här fallet då med Filip och Jakob
och Martin så skiljer sig
och Henrik så skiljer sig från Martin. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det väcker också, tycker jag, frågor kring vad är liksom föräldrar som är tränare och föräldrar som håller på överhuvudtaget med sina barns sport. Ska föräldrar verkligen hålla på med sport, undrar jag lite grann.
Men jag tror ju så här, om man då säger lite mitt i alltihopa.
Och bra sagt, Jesper, kanske.
Bra Jesper, bra sagt, det var det jag ville säga. Nej, men ingen mer än så. Men jag kan tänka mig också att i Norge så har ju skrivit så mycket om de här bröderna alltihopa där. Så att det säljer ju så in i Norden mycket att kasta skit på någon. Det säljer mycket tidningar etc. etc. Så att det är så nära till hands att om någonting händer under ytan som inte är riktigt normalt, så blir det ett ramaskri, och inte minst i pressen i så fall, för att det säljer så jäkla bra. Hade det varit en bödra trio som inte hade varit så framgångsrika överhuvudtaget, så hade nog farsan inte hamnat i rampljuset på det här sättet.
Men tror du bröderna har att de ljuger?
Nej, jag tror tvärtom att det kan vara saker de har nämnt i olika sammanhang till media och det som har fått media spinna vidare, som kanske i början inte var så allvarliga och det, men så kanske sälja. Jag tror att det kan vara så.
Men han blir ju åtalad nu ändå.
Det behöver inte betyda någonting.
Nej,
sen också, men så här. Min upplevelse är att men alltså, det är moderna att säga, vem är jag att ifrågasätta din upplevelse? Men det kan man fan göra, för att det finns fakta vad som hänt. Och här har ju någonting hänt, så någon har ju rätt.
Ja, men så här, om generellt sett, så om en åklagare väcker åtal, så brukar det ändå finnas substans.
Det behöver inte vara. Kan också vara att han är pressad av pressen. Att han liksom måste det. För att...
Nej, generellt sett inte, skulle jag säga. I alla fall inte i Sverige och Norge.
Varför att du är jurist?
Jag tror ändå att i den här nya tiden, även i Norge faktiskt, med de här grunkerna som har kommit under senare tid.
Grunkerna är också ett bra ord.
Med värdegrund, transparens och allt jobbar där. Så,
jag hatar värdegrundstransparens. Nej, transparens gillar vi.
Så förr i världen så hade en sån här sak inte rönt någon uppmärksamhet överhuvudtaget. För då tillät man mycket mera utav den här typen och det var kanske fel. Men i dessa tidevarv så får man inte göra mycket mot sina barn, kan man säga. Utan allting faller nog under en viss paragraf för åtal, skulle jag tro, idag. Även i Norge skulle jag tro sådär. Så att, det är tiden och att de är så kända, tror jag.
Fast att sätta, liksom, att sätta sin pappa då, eller sin förälder under lupp, det kräver ju väldigt mycket. Och framförallt om det är 3 stycken som med samstämmiga historier. Alltså det kräver ju ganska mycket om man ska gå emot
sina föräldrar. Martin skiljer ut sig, han håller inte med.
Nej, Martin håller absolut inte med. Nej.
Men alltså, jätteintressant historia här. Och det här är väl det som är mest intressant med Norge överhuvudtaget. Annars finns det ingenting som är intressant med Norge.
Nej, det är väl typ att, vet du, han kungen Harald på sjuket.
Men jag kan tänka mig en parallell till det här. Inte parallell, men jag tror ju att det står så mycket om Reinfeldt nu och så där beror på att han är så känd, han säljer tidningar. Jag tror att den där Karl Nilsson och tidigare ordförande i fotbollbundet som var grå eminenser, de kunde ju strunta i distrikten och komma till distrikten och ingenting hade hänt och så där. Men så fort det handlar om en känd som Reinfeldt så slår man upp sånt här då till hans stora nackdel faktiskt.
Ja, men Reinfeldt är också så illa omtyckt i breda folklager.
Jo, precis. Reinfeldt är omtyckt och folk läser om Reinfeldt och gottar sig i hans citat misslyckande.
Ja, elände,
men Karl Eck Nilsson då som var tidigare ordförande, han var ju en jättegrå, tråkig fotbollsgubbe.
Och dålig domare också på sin
han
tid.
Kunde göra, ja, han kunde strunta i vad som helst.
Sämre än Dag Olsson som det gick
inte, nej, Dagen var bättre.
Det gick inte att skriva om, Karl Eck Nilsson. Det gick inte att skriva, det gick inte att sälja en tidning på honom. Så att sånt där spelar in till nackdel för Reinfeldt.
Men är inte det väl också så här, problemet är väl att han är totalt tondöv inför folk, journalister, alltså att han vägrar uttala sig, går inte att få ta på intervjuer. Det är klart att folk tycker, vad fan håller han på med?
Han har satt sig på höga hästar.
Alltså, man kan inte vara så tondöv mot folk och media om man samtidigt ska företräda en folkrörelse. Det går liksom.
Men han har ju vänt nu valfrågan tydligen.
I valfrågan?
Han har skämt
han kanske kände att han var på väg att få kicken. Så han var tvungen
kallade
att,
till, under... Han kallade till sig Aftonbladets reporter till Solna, till kansliet där han var närvarande på fotbollbundet för att ge sin syn på saken. Inte bara i ett mejl som man kunde tänka sig. Utan han träffade reportern och det och klargjorde att han nu har bytts vänt i valfrågan.
För annars gillar han ju själv att göra så här, nästan ordet kungörelse. Alltså en kung som gör ett meddelande till folket. Mm. Men så det är okej. Tecken på att han är pressad skulle jag säga. Inte tecken på att han blivit en bättre människa.
Men också tror jag spelade in att när Seferin då som är UEFAs chef hade tydligen på något sätt gjort klart att Sverige fick ändå välja sin egen väg i sin nationella serie. Så att ingen skugga skulle falla i ordförande Reinfeldt om han hade tänkt sig en internationell karriär. Att komma från ett land som motsätter sig var ingen nackdel för Seferin för Reinfeldts kommande karriär.
Knappt man vill spela den där nationalsången. Men,
ja, men alltså vilken kraft. Ja, tänk att vara Sovjet och stå och vinna ett OS-guld och lyssna på det här. Ja, alltså det är gåshud.
Det är väl den otroligt kanske bra bästa nationalsången.
Marseljäsen kan tävla.
Ja, men jag tycker de bästa är väl de stora. Alltså såklart Star Spangled Banner, alltså USAs. Ja. Och så Marseljäsen. Och sen tycker jag faktiskt att...
England också tycker jag. Det är kul när England för att möta Frankrike. Två jättebra.
Ja, däremot, God save the Queen. Det är inte lika... Nu var det okallad där.
Nej, men alltså God save the Queen. Det räcker också tycker jag. Sen går Marseljäsen då. Så att det är fantastiska. Ja.
Däremot, Sex Pistols, God save the Queen. Den är bra.
Den är bra.
Men jag tycker
men Marseljäsen, nu har jag inte den framför mig, men texten till Marseljäsen, den är ju jättegrov. Vi ska hugga av deras huvuden, vi ska lämlästa, den är ju hård.
Ska vi lyssna på Bruno Vincelna? Ska vi göra det? Det gör vi.
Revolutionen.
Då pratar vi alltså EM 92.
Ja, vi måste lyssna på Bruno Vincelna sjunger franska nationalsången för att det är... Och slakta en sång på det sättet.
Ja, otroligt.
Var det första matchen EM 92?
Ja,
precis, invigningen.
27 000 åskådare som nu ska höra Bruno Vincel sjunga den franska Marseljäsen.
Jean-Pierre Papin såg helt vettskrämd ut alltså. Ja, har ni hört Bruno Vincel när han var på Café Opera?
Nej.
Ja, men jag tror inte alla har hört det.
Ska jag ta den en gång?
Ta en gång till.
Bruno Vincel skulle besöka Café Opera och kom med sin vinröda Porsche 911 Carrera. Och då när han kom dit, lagom rattfull, så ser han att kilometermätaren passerar över 10 000. Då framför sig, jag tänkte, undra om den går tillbaka under 10 000 om jag backar. Så backar han rätt in i en polisbil. Och polisen går ut så här, de sitter i det. Men vad gör Carl? Så åker han inte för rattfylla.
Ja, men han kände, för att han blev också kallad då av Tom Hjälte för lobotomerad idiot och sådär. Och kanske att Tom Hjälte hade rätt då. Ja. Möjligtvis.
Hade ett rätt i så fall.
Ja, ja det kanske hade det. Men det vi ska prata om i alla fall är att Ludvig Lengqvist har ju du gjort en dokumentär om.
Ja, stämmer.
Och den har blivit hyllad. Men även lite kritiserad i Expressen.
Omskriven.
Väldigt omskriven, får man säga. Ja.
Ja, verkligen. Och till och med vi har blivit omskrivna i Expressen.
Uh-huh.
Och jag kan inte hålla det längre, för att jag har varit så här, ja, men jag vill inte säga riktigt. Men jag är så nöjd. Så, glad. Jag har nog inte varit glad någonsin, tror jag. Kanske någon gång. Nej, jag vet inte.
Berätta.
Nej, men att vi blir omskrivna i Expressen är just jättestort. Ja, ja. Mm. Och även i Svenskan. Jag har inte så mycket kul i mitt liv. Så att det var ju fantastiskt. Ja, men det
bästa som har hänt också.
Ja, det är brutna armar och så. Så det var ju otroligt.
Ja, det var bra.
Bortsett från brutna armar, det bästa som har hänt.
Ja, men lite så. Men den här då artikelförfattaren som har skrivit om dokumentären är ju Jakob Julin, om jag har förstått det rätt.
Och den nämns ju namnet Ekstedt, för att det heter ju ändå Ekstedt Sport.
Ja, men det står också, det är också nämnt i en negativ kontext. För att den här artikeln är lite halv, den är lite negativ.
Nej, men den där författare hittar ju alltid en negativ vinkel, ja, på allting överhuvudtaget. Han letar och letar och letar och söker ofta en lite negativ sak.
Ja, Matt,
så ta det med en nypa salt.
Men Matt, varför kan han inte hitta negativa saker om mig då? Jag vill inte ha positiva, jag vill ha negativa saker.
Ja, men låt höra vad det är som står.
Skämt, jag skojar bara. Så här då, ingressen är så här. Rubriken är, vad är det SVT inte berättar om Ludmilla? Och det är ju trött, för det är ju konspirationsteori. Men sen säger den ingressen. SVT lyckas ställa Ludmilla Engqvist framför en kamera efter 20 år. Det är en enorm bedrift. Beröm till dig, Olle. Men när jag tittar på dokumentären är det ändå någonting som...
Så P1 skaver, eller hur?
Som skaver.
Alltså, när man lyssnar på P1 och de säger skaver, då ska man fan stänga av.
Ja, vad är
så
det
jävla de slitet uttryck.
Vad är det de inte berättar? Och det tycker jag är lite konstigt. Och han säger också här, vad skulle jag förvänta mig? En jättelik intervju som är Lance Armstrong? Nej, men kanske inte. Och det han tycker då är att det ligger närmare ett utvidgat stopptid. Och det tycker jag är ett hån mot dig.
Det var kul skrivet.
Ja,
ja, men det är lite halvnegativt tycker jag. Ja. Stopptid i all ära, men ja.
Ja.
Men han säger också så här. Men när Ludmilla, alltså 20, sen ser ni inom parentes då, alltså 2024-versionen, ja, det är ju inte för 25 år sedan, dyker upp i en svensk hotellis, får jag faktiskt gåshud. Ja, men det är otroligt tycker jag att ni har fått till Ludmilla. Han sitter på helspänn för att hon ska komma in då. Hon börjar berätta om skulden som fortfarande finns kvar. Livet i Spanien och separationen från maken Johan. Då kommer jag åt syrplattan på datorn och inser att det bara är 3 minuter kvar av programmet. Ludmilla Engqvist får aldrig ge sin bild av det som tas upp i dokumentären. Och han säger också att jag tror inte att SVT medvetet valt bort en längre sittning för att enbart fokusera på vinminglet med Akraka och Johansson. Men han saknar en förklaring till det oväntade upplägget. Om Ludmilla bara ville ställa upp på en avfilmad AV med sina tidigare lagkamrater, varför framgår inte det? Han tycker också att någonting börjar kännas väldigt skumt när det framgår att delen där Ludmilla berättar att hennes cancer kommer tillbaka som publiceras på SVT Sportsite inte finns med i själva dokumentären. Jag citerar.
Ja, det var det som jag pratade om här i Ekstedt Sport.
Producenten Olle Palme yrar i podcasten. Och då har han skrivit inom parentes, eller inom citationstecken, Ekstedt Sport.
Men det är ju...
Om någon KGB-inspirerad manöver där SVT Sporten ska ha gått in i råmaterialet inom citationstecken som en hämnd för att Palmlöf berättat om dokumentären i intervju med Aftonbladet. Vad är det som egentligen har hänt?
Här spekulerade jag ju vilt och det var lite på skoj.
Ja, och det kommer jag till sen.
Ja.
Han ser också att kan Henrik Jonsson och Joar Bendjelloul ha med saken att göra?
Har de inte, kan jag ta dem.
Nej, du och något tillsammans med Ludmilla Engqvist skrivit en självbiografi som släpps i höst. Och enligt Olle Palmlöf har dokumentärteamet skött kontakten med Ludmilla via Henrik Jonsson. Vill författarduon behålla en exklusivitet till boksläppet och därför krävt att delarna om cancersjukdomen hålls utanför dokumentären, ligger de tillsammans bakom återföreningsupplägget med Kraka Johansson. Det är bara spekulationer, men de väcks ofrånkomligt, vilket är synd.
Han går i spin, jag kan säga. Vi hade
han undrar då.
Säga, vi hade inga förbehåll alls. Vi fick ta med precis vad vi ville. Men vi hade att Henrik skulle få titta innan vi körde. Men det fanns inga förbehåll alls.
Han skriver så här. Slutklämmen är. Mm. Istället sitter jag och funderar på vad som gått snett i samarbetet mellan tre mediamän.
Det har gått jättebra.
Ja, men lite, så här, lite tycker jag underhållande artikel.
Visst.
Men jag tycker att han går ju också i fällan att han gör ju, det är ju meta, han gör ju precis samma sak som han skriver om då, som han tror att du har gjort, att du har konspirerat, så konspirerar han själv, vilket är lite pinsamt tycker jag.
Ja, vi har inte konspirerat, det var så enkelt som att vi tyckte det var snyggast. Vi har ju så många talking heads ändå i det här, folk som sitter och berättar, vi har arkiv, så vi tyckte det var snyggt helt enkelt att på slutet ha ett möte mellan dessa, det var det snyggaste för programmet.
Mm. Men hade ni någonting med Henrik och Johar, alltså hade ni en uppgörelse eller
nej, men det är rätt på så vis att det var Henrik som skötte kontakten med Ludmilla. Men när vi väl träffade Ludmilla, det fanns inga förbehåll alls. Vi fick ställa vilka frågor vi ville och vi fick ta med vad vi ville. Så absolut ingenting sånt.
Okej. Okay. Då har vi rätt ut.
Ja.
Jag skojar. Mm. Nej, men så att vi kan säga att artikeln är
lite konspiratorisk, men det är kul ändå att han spekulerar.
Ja, och jag blir ju jätteglad, Albin, att du tar upp oss. Jag blir kanske lika glad att vi blir omnämnda inom ett... Och det är klart, citattecknet är väl att så gör man ju när man citerar någonting. Ja. Men det kändes ändå som att lite att det var ironiskt att den här EX-sport som folk kanske lyssnar på.
Han har väl order från högre ort att skriva någonting som är skruvat lite grann och...
Antagligen.
Tangera osanningen lite grann och så vidare för att det ska sälja. Så är det ju.
Hörrni, tack för idag. Det har varit väldigt trevligt.
Okay.
Och vi har fått väldigt mycket Patreon på slutet. Jag blir jätteglad för det. Så att vi kan fortsätta klippa det här. Bli jättegärna Patreons.
Och hur blir man det då? Jag skulle inte ha en aning.
Nej, men det gör man på man går in på patreon.com och då går man in på EXSport. Där kan man skänka allt mellan 5 euro upp till vad som helst. Och Matt som har så mycket att göra med Oddfällan.
Edsbro och allting.
Alltså Matt är ju fastighetsmagnat.
Alltså,
det är klart.
Alltså jag har ju min hund va? Så att, just det.
Ja, och hunden är skitjobbig.
Det kräver mer än det här jobbet. Hunden kräver mer.
Om man ska ta lite Patreon, kan man ta en avlidningsavgift till hunden?
Så långt vill jag inte gå.
Vet du vad vi gör så här?
Jag är nämligen djurvän.
Ja. Mats, om vi får in 10 000 inom 2 dagar, då avlivar vi hunden.
Jag är djurvän.
Tack för ikväll, hörni. Hej. Här är du, här är jag.